Alltså jag skulle vilja säga att det här är en game changer.
Det är ju så många patienter beskriver en hallelujah moment. Är det så här alla andra upplever det?
Ja, en game changer och ett hallelujah moment. De nya diabetesmedicinerna som gör att du också går ner i vikt. Är de så revolutionerande som det låter?
Det är ju inte ett mirakelmedel så att plötsligt patienterna är helt obesvärda och friska. Det blir de ju inte.
Och vem ska få läkemedel när det råder brist?
De patienter som behöver det här mest får inte tillgång till det här.
Nej, det är inget mirakelmedel, säger en av experterna. Men för en annan så är det alltså en game changer. Det handlar om de nya läkemedel som förändrat behandlingen av diabetes och övervikt. Hollywoodstjärnor och profiler på sociala medier har framförallt under det senaste året hyllat och gjort reklam för semaglutid och dess nära släktingar. Hormonet som har blivit så populärt att tillverkarna inte kan hänga med i efterfrågan. Och som har gjort att den ledande tillverkaren, det danska företaget Novo Nordisk, nu har ett börsvärde som är större än hela Danmarks bruttonationalprodukt. Men vad gör de här läkemedlen egentligen? Hur fungerar de och är de så bra som det påstås? Det här är Vetenskapsradion på djupet om de nya diabetes- och viktminskningsläkemedlen. Jag heter Thomas Lindblad.
Den är idiotsäker, höll jag på att säga. Man sätter på sin lilla nål, sen vrider man fram och du kan inte välja hur mycket du ska ta, utan du vrider tills det tar stopp och sen trycker man på en knapp så en fjäder som trycker in den mängden som jag ska ha.
Det här är Per Ljungström, 73 år gammal, som bor i Grisslehamn i Roslagen. Han har typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes, sedan 25 år. Och som berättar hur han själv injicerar sitt nya läkemedel.
För 2,5 år sedan så föreslog min diabetessköterska att jag skulle prova en relativt ny medicin. Och det har visat sig att det ska fungera väldigt bra för diabetiker. Och det har verkligen gjort. Samtidigt så gör jag ju en kontroll av mitt blodsocker. De ligger på en nivå som en normalt frisk människa har. Och det gör ju att allt annat som jag tar mig för fungerar då precis som för vilken människa som helst.
Semaglutid och dess nära släktingar. Det verksamma hormonet i de här läkemedlen som också kallas GLP-1-analoger. De har funnits i ett antal år redan och de är etablerade som behandling av diabetes typ 2. Och för Per Ljungström betyder det att hans blodsocker håller sig på nivåer som gör att han kan slappna av i vardagen och inte vara lika uppmärksam på vad han äter och dricker som han behövde tidigare.
Självklart får man ju tänka lite grann på vad man äter. Det ska man ju alltid göra, men jag behöver inte vara så där petnoga med allting, utan är jag på ett kalas och det serveras en tårta så kan jag ta en liten tårtbit utan att det gör så mycket. Utan kroppen jobbar riktigt bra med det här.
Och det betyder i sin tur något som kanske är ännu viktigare. Nämligen att kroppen, till exempel lever och njurar och andra organ, inte ansträngs och slits på samma sätt som när blodsockret åker upp och ner. Han kan helt enkelt känna sig friskare.
Det innebär ju då att då jobbar ju kroppen och bukspottkörteln bättre med att producera då det egna insulinet här. Och jag kommer väl aldrig dit hen att jag slipper ta insulin, men det känns ju alltid bra att inte behöva stoppa i sig för mycket kemikalier också.
Sa Per Ljungström i Grisslehamn om sin diabetesbehandling. Men man ska komma ihåg att de här läkemedlen inte är ett bot mot diabetes, säger Hindrik Mulder som är professor i ämnesomsättning vid Lunds universitet. Men de har många goda effekter, säger han.
Det är ju inte ett mirakelmedel så att plötsligt blir patienterna helt i princip obesvärda och friska. Det blir de ju inte. Det som har skapat stor positiv anda kring de här läkemedlen, det är att de tycks också påverka långtidskomplikationer. Och det där är någonting som många av de tidiga läkemedlen inte riktigt har kunnat hantera. Det vill säga patienterna har fortsatt haft hög risk för att få hjärt-kärlsjukdomar, för att få njurskador. Och då visar sig de här läkemedlen i långa uppföljande studier att de reducerar risken för det här, alltså ganska så markant.
Läkemedlen minskar alltså risken för följdsjukdomar av diabetes, säger Hindrik Mulder. Men han betonar att typ 2-diabetes ju inte är en enda sjukdom, utan att den kan ta sig många olika uttryck och kräva många olika typer av behandling. Och de nya läkemedlen ska ses som ytterligare ett redskap för de behandlande läkarna.
Typ 2-diabetes är inte en sjukdom, utan det är många olika sjukdomar. Och Vissa av patienterna är överviktiga, andra är det inte. Vissa har hyfsat god insulinförsättning, andra har det inte. Så att har man läkemedel som kan angripa olika processer i de här sjukdomsprocesserna så är man mycket bättre utrustad.
Det sa Hindrik Mulder som är professor i ämnesomsättning vid Lunds universitet. Och det är just de här långtidseffekterna, att kroppen inte slits på samma sätt av diabetessjukdomen, som gör att semaglutid i sina olika former blivit viktig i behandlingen av diabetes typ 2. Och även faktiskt i vissa fall även för typ 1-diabetes. Och för Per Ljungström betyder det att han räknar med att må bättre när han blir äldre.
Ja, absolut. I och för sig så säger en del att det är en dödlig sjukdom, och det är ju om den inte behandlas, men jag känner mig väldigt trygg och jag tänker leva många år än här och leva ett bra liv utan att behöva oroa mig för följdsjukdomar och liknande.
Semaglutid är inte något helt nytt i behandlingen av diabetes. Forskningen som har lett fram till de här hypade läkemedlen, de har skett i många steg, och några av de första togs här i Sverige på Karolinska institutet redan under 1980-talet, berättar Kerstin Brismar som är läkare och forskare vid Karolinska institutet.
Det var så att en professor på kemiska institutionen, han hette Victor Mutt, han var väldigt intresserad att ta fram olika proteiner, vi kallar för peptider, som finns i tarmen, som hade med sockerreglering att göra, ämnesomsättning. Man förstod sedan lång tid tillbaka att det fanns någonting i tarmen. Till exempel om man gör ett försök där man äter socker eller sprutar socker in i blodet, så ser man hur svarar kroppen på det. Liksom. Så svarar man helt olika. Och då betyder det att det måste finnas någonting i mag-tarmkanalen som också spelar roll. Så isolerade han massor av sådana här hormoner, visade sig vara, som han kallar för peptider då. Och min dåvarande handledare, professor Efendic, här på Karolinska, han fick möjligheten att testa de här. Först testas de på möss, råttor och sen på människor. Och då var jag med i törn där som ung forskare på 80-talet.
Och ett protein, en peptid, som man isolerade och som alltså utsöndras i våra tarmar när vi äter, kallades GLP-1, och det hade intressanta effekter.
Det ökade insulinproduktionen, det stängde av sockerproduktionen från levern och det påverkade i viss mån mättnadskänsla. Så vi tänkte, åh, vad fantastiskt. Och då tänkte vi, åh, nu kan vi bota diabetes, trodde vi. Och min professor och handledare, han var ju jättelycklig.
Men problemet med det här och andra liknande hormon var att det bryts ner snabbt i kroppen och det tappar sin effekt på några minuter. Och det gjorde att utvecklingen stannade av.
Och så låg det liksom i stiltje, kan man säga, till man upptäckte den här. Det var en veterinär som satt och läste artiklar som publicerades i fina tidskrifter då, och upptäckte det här GLP-1 och såg att aha, den här effekten liknar precis. Det är min ödla som han var intresserad av att producera.
Och ödlan, det var den nordamerikanska Gila-ödlan. En halv meter lång, färgstark, giftig ödla som i sitt gift har ett hormon som är nära besläktat med GLP-1-hormonet. Och som alltså via en kanadensisk veterinär utvecklades till semaglutid i mer och mer långvarigt hållbara varianter. Och som Kerstin Brismar själv använde på patienter redan för mer än 15 år sedan med gott resultat. Och under tiden så såg man mer och mer tydliga effekter på förändringar av kroppsvikten. De som fick diabetesmedicin gick också ofta ner i vikt.
Det upptäckte man i alla fall så småningom att om man höjde dosen, då fick man en bättre effekt på vikten. Så det var så man började ta fram starkare och starkare läkemedel.
Med högre doser så blev diabetesmedicinen, alltså ett viktminskningspreparat, berättar Kerstin Brismar på Karolinska institutet. Läkemedelsindustrin har länge försökt lansera olika medel för att gå ner i vikt. Den potentiella marknaden, den är jättelik. Övervikt är en av den moderna världens stora hälsoproblem. Man talar ju ofta om en global fetmaepidemi. Men man har aldrig riktigt lyckats. Det finns flera exempel på läkemedel som har lanserats men som dragits tillbaka. Effekterna av dem har ofta varit små, samtidigt som de också åstadkommit allvarliga biverkningar ibland. Men nu tycktes man vara något på spåren, för det här var ett hormon som hade en rad olika effekter som alla pekade åt samma håll. Mikael Rydén är diabetesforskare och professor på Karolinska institutet.
När man gjorde den här tillräckligt långverken, då fick man även effekter på tarmrörligheten, så att man får ändå en förlångsammad magsäckstömning. Och sen verkar de också effekter då på mättnadscentrum, så man blir helt enkelt lite mättare. Och det, de här sammantagna effekterna, det gör då att man går ner i vikt.
De här olika effekterna gör helt enkelt att det blir svårare eller tråkigare att äta, kan man säga. Något som även den som tar de lite svagare doserna mot diabetes och inte som viktminskningspreparat tydligt märker av.
Hungerkänslorna har mer eller mindre försvunnit och lite tyvärr också att maten smakar inte lika gott längre som den gjorde förut. Och det gör ju då att man äter lite mindre och det är väl kanske bra. Det är övervikt och diabetes har man ju fått för sig tidigare att det hänger ihop, att diabetes typ 2 är en vällevnadssjukdom som bara tjockisar har, men det är ju, äger ju inte sin riktighet fullt ut.
Även Per Ljungström känner alltså av den minskade matlusten, även om just han inte har gått ner speciellt mycket i vikt. Men det är det här, det minskade suget efter mat, som har skapat den nya sensationen i läkemedelsbranschen. Men också har gjort semaglutidpreparaten, särskilt det som går under namnet Ozempic, till ett modefenomen och en raket på sociala medier. Där superkändisar som miljardären Elon Musk eller Kim Kardashian visar sin framgångsrika bantning med hjälp av semaglutid. Men för personer som lider av kraftig övervikt, eller obesitas som termen lyder inom sjukvården, så har det haft stor betydelse, säger Jenny Winglid på patientföreningen Förbundet Obesitas Sverige.
Du har någonting i kroppen som skriker att du hela tiden är hungrig. Och likadant att när du har ätit, att känna att du är nöjd, att du är mätt, att du kan låta den andra portionen ligga kvar eller att du inte behöver ta mer mat. För att du är mätt i din, du upplever en mättnadskänsla.
Sa Jenny Winglid på Förbundet Obesitas Sverige. Och Ylva Troll Lagerros, som är docent och forskare på Centrum för Obesitas i Stockholm, säger att hon nu har fått ett nytt redskap för att behandla en notoriskt svårbehandlad sjukdom.
Alltså jag skulle vilja säga att det här är en game changer. Vi som har jobbat med obesitas i många år och kämpat med våra patienter med kost och motion, så är det här en enorm skillnad att kunna sätta in ett läkemedel som är så pass effektivt ändå att man får en riktigt bra viktnedgång.
Och en riktigt bra viktnedgång. Det betyder att med stöd från experter inom hälsovården så kan man komma upp i resultat som närmar sig dem som man får med hjälp av kirurgisk behandling, säger Ylva Trolle Lagerros.
I studierna så kan man ju se att patienter går ner någonstans mellan 6-22% eller någonting sånt där. Om man går på en specialistenhet, då kan det faktiskt gå ännu bättre. För då har man hela all stöttning med dietist och all annan support. Och då kan läkemedel och den här kombinerade levnadsvanebehandlingen ge ännu bättre effekt.
Men trots all uppståndelse och de fina resultaten så är det inte alla som det här fungerar på. Övervikt har många olika orsaker och det är inte säkert att det är just bristen på mättnadskänsla som ligger bakom. En del patienter går helt enkelt inte ner i vikt.
Det betyder inte att alla med obesitas kommer att få ett fantastiskt resultat på de här läkemedlen, utan det är ju vad du har för bakomliggande.
Och en annan viktig faktor som gör att alla inte ens kan prova, det är att semaglutidpreparaten och dess så kallade analoger, alltså nära släktingar, inte ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel för den som inte har en diabetesdiagnos. Den myndighet som beslutar om det här, TLV, har ansett att kostnaderna blir för höga för sjukvården annars. Och det betyder att den som vill gå ner i vikt med de här läkemedlen måste betala fullt pris för dem. Och det kan bli dyrt, berättar Jenny Winglid på Obesitas Sverige.
Vi har ett läkemedel för obesitasbehandling som ligger på ungefär 1000 kronor i månaden och sen så har vi ett som ligger för 2500 kronor i månaden och sen det senaste som har kommit som ligger ju på ungefär 3700 till 5000. Allt handlar om hur mycket det finns tillgång till då eftersom det är ofta en fri prissättning, så att det kan ju ligga på 1000 kronor till 5-6000 kronor i månaden.
Och det som har beskrivits som en revolution i behandlingen, det har faktiskt, vad man vet hittills, en tillfällig effekt. När man slutar behandlas så går vikten oftast upp igen.
Men det är ju samma sak som om du avbryter din eller medicinering för blodtryck, så går ditt blodtryck upp igen. Och likadant här så är det många patienter upplever, våra medlemmar upplever, att när de avbryter sin behandling så ökar deras enorma sug och får de inte uppleva samma mättnad längre. Det är ju tillbaka till kampen igen.
Sa Jenny Winglid på Obesitas Sverige. Och det höga priset gör att de som behöver det mest inte har råd att fortsätta ta medlen hur länge som helst, säger Ylva Trolle Lageros på Centrum för obesitas.
Ja, anledningen i nuläget till att de allra flesta slutar, det är ju helt enkelt för att det kostar för mycket. Även om man kanske ska tänka att det här är en kronisk sjukdom, man kan behöva att få det igen i vissa perioder när livet är tufft och det är svårt att hålla emot. Det är trots allt inte en quick fix, utan är det så att man kämpar med sin vikt, då kommer man behöva göra det resten av livet även efter att man har fått läkemedel.
De här hormonbaserade läkemedlen, semaglutid och de andra GLP-1-analogerna, de har som sagt fått en enorm efterfrågan i västvärlden. De är fortfarande för dyra för de fattigare länderna och de kräver en obruten kylkedja för transport och förvaring, vilket också begränsar den internationella hanteringen. Tillverkningskapaciteten har också sina gränser och idag så är det två stora företag som står för den mesta produktionen. Den större delen går till USA som gör den stora marknaden. Och när flera patientgrupper samtidigt efterfrågar samma läkemedel som det redan råder brist på, så krockar det. När Per Ljungström i Grisslehamn ska hämta ut sin diabetesmedicin, då får han kolla i telefonen om det överhuvudtaget finns att få tag på.
Alltså det är ett jagande och ett pusslande hela tiden. Jag tittar precis just nu här och då kan man se här Halstavik, Väddö, Östhammar. Här råkar det finnas just nu då på ett apotek i Östhammar.
Det är några mil att köra härifrån.
Ja, ja, det är en 10 mil fram och tillbaka, minst. Och det är just nu. Gå in i eftermiddag och titta så kanske inte finns. Man måste vara ute i god tid dessutom.
Per Ljungström, diabetiker som tar ett av de semaglutidbaserade läkemedlen mot sin diabetes typ 2. Och enligt Läkemedelsverket så kommer den här bristen, då medlen tar slut på apoteken med jämna mellanrum, att bestå åtminstone hela det här året ut. Det säger de prognoser som man får ifrån industrin. Och vad som händer längre fram, det är fortfarande oklart. Samtidigt så vill patientorganisationer att medlen också ska bli subventionerade för personer med övervikt och inte bara för diabetiker. Och det har lett till en debatt där patientgrupper ibland ställs mot varandra. Vem ska få läkemedlen när de inte räcker till alla? Men den här debatten, den är tillfällig, säger diabetesforskaren Mikael Rydén på Karolinska institutet. Det pågår en intensiv utveckling av nya varianter av den här familjen av läkemedel. Och den upphetsning vi ser runt enskilda varumärken och läkemedelsföretag, den kommer att försvinna, säger han.
Jag tycker att debatten idag, det blir väldigt mycket centrerat på ett läkemedel. Det är som att bara för att Elon Musk och de här har lanserat ett namn på ett läkemedel, så är det nu allt fokus på ett företag. Det tycker jag är fel, därför att det här är ett jättebrett fält där massor av företag utvecklar läkemedel. Så sluta prata om Ozempic, för det blir, folk tappar liksom, de tror att det här är nyckeln till allt, och det är inte det. Det är nästa generation och kanske nästnästa generation som kommer vara mycket mer effektiva.
Det sa Mikael Rydén, diabetesforskare på Karolinska institutet, om utvecklingen av de nya läkemedel mot diabetes och övervikt som har blivit stora försäljningssuccéer under de senaste åren. Och Ylva Trolle Lageros på Centrum för obesitas i Stockholm håller med om att det vi ser nu, det är bara början.
Här sker ju en enorm utveckling för närvarande, och i princip, jag menar, de allra flesta läkemedelsföretag vill ju också ha en del av den här kakan och vara med i utvecklingen.
Ylva Trolle Lageros på Centrum för obesitas i Stockholm pratar alltså om nästa generation av läkemedel av den här typen. Och faktum är att idag pågår det över 100 kliniska studier av nya varianter där man också testar dem mot andra sjukdomar som hjärtmedicin, för behandling av lever- och njursjukdomar, mot alkoholmissbruk och till och med mot Parkinsons eller Alzheimers sjukdomar. Så hur vanliga de kommer att bli och om det kommer att finnas tillgång för någon som behöver dem i framtiden, det vet vi inte. Och hur långtidseffekterna av dem ser ut, det är fortfarande okänt till stor del. Och om det här handlar nästa del av Vetenskapsradion på djupet, om de nya läkemedlen. Jag som har gjort det här programmet heter Thomas Lindblad och producent, det var Björn Gunnér.